Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av Energikontoret, Jämtland Härjedalen.
Mm. Och det känns lite som att vi kanske inte gör annat än att hänga här i studion med Håkan.
Nej, men jag tycker att det är trevligt. Det är en väldigt trevlig arbetsuppgift,
ja,
tycker jag.
Det är att göra det. Verkligen. Ja.
Nej, jag kom på i natt. Så hade jag en dröm om dig.
Nämen.
Som var väldigt oskyldig. Men den relaterar lite grann till det vi pratade om förra gången. För då pratade vi om energieffektiviseringar. Du hade ju fått den här räkningen. Ja. Då ju, eller ja. Hur? Mm. Om man inte lyssnar på det så kan man ju lyssna på det i efterhand. Eftersom man har lyssnat på den här podden.
Ja.
Men i alla fall. Och då drömde jag då att vi var hemma hos dig. Och att du inte hade någon varmvattenberedare. Utan du hade en jättestor kastrull. Som du liksom varje morgon så här, nu måste jag ha lite vatten. Och liksom stod där på den här, med den här jättekastrullen. Liksom på dina plattor. Och bara värmde varmvatten, helt enkelt.
Mm. Och det var den drömmen?
Ja, det var mer i den här drömmen, men det innehöll det. Och så jag bara så här, men Lisa, du måste ju ha en varmvattenberedare. Och du var så bestämd. Du bara, nej! Jag vill inte ha någon sån. Det här går så bra att koka det här vattnet.
Det är oerhört energi- och klimatrådgivningsnördigt.
Ja, det var väldigt nördigt. Jag kände det. Men, så att du vet att du är i mina drömmar.
Ja, men vad fantastiskt.
Mina effektiviseringsdrömmar.
Effektiviseringsdrömmar.
Ja, jag drömde också om min stuga, om att jag skulle tilläggsisolera. Så att du vet, det här sätter sig. Det sätter sig.
Ja. Det är ju väldigt härligt. Mm. Idag ska vi prata om ett initiativ för ett mer klimatneutralt resande som togs i september förra året och som vi ju har haft med oss på vår önskelista om avsnitt att spela in ett ganska bra tag nu.
Ja, eller hur? Och nu har vi äntligen fått till det. Det var ju, du nämnde datumen där kanske, 11-14 september.
Nej.
Förra året. Som, det var ju Svenska Turistföreningen som samlade de största aktörerna inom svenskt friluftsliv till Kebnekaise. För ett klimattoppmöte där på temat hållbart resande. Och det är ju för att resandet står ju för de allra största utsläpparna när man ska till och från friluftslivet.
Ja, men precis. Och i några dagar så stöttes och blöttes hur branschen skulle kunna kroka arm och driva den här frågan både inom aktörerna och utåt på mer systemnivå. Och med oss idag för att prata om det här så har vi Sara Berggren som är klimatprojektledare på Svenska Turistföreningen och Hugo Röjgård som är projektledare stigcykling och turism på Cykelfrämjandet. Välkomna till oss. Roligt att ni är här.
Tack så mycket. Kul att vara här.
De är ju faktiskt inte fysiskt här. De sitter ju på länk någon annan. De är ju i Stockholm, tror jag.
Stämmer bra. På kansliet i Stockholm.
Kansliet i Stockholm. Men om vi börjar med dig då, Sara. Kan du berätta lite, vad är utöver att vi kanske berättade lite grann, men vad är det för någonting ni har dragit igång inom Svenska Turistföreningen?
Ja, tack. Ja, men som sagt, jättekul att vara här och berätta mer om det här initiativet. Och det här var ju bara en startpunkt, så det blir kul att berätta mer om syftet och målet och liksom kring det här toppmötet och vad vi vill göra framöver. Men det här toppmötet då, det var lite speciellt. Det var ju första gången det ordnades ett klimattoppmöte för det organiserade friluftslivet tillsammans då med centrala aktörer från transportbranschen som ni var inne på. Och vi samlades ju under 4 hela dagar så det fanns verkligen möjlighet att fördjupa också samtalen och liksom knyta kontakter och bilda nya nätverk. Men det vi pratade om specifikt var just där hur friluftslivet påverkar klimatet och hur klimatförändringarna påverkar också förutsättningarna för framtida uteliv. För det är ju också väldigt tydligt, inte minst vid Kebnekaise, hur klimatförändringarna påverkar och hur det förändrar förutsättningarna.
Du nämnde när vi pratade att just Kebnekaise var lite symboliskt för det här.
Absolut. Det här var ju valt med omsorg, den här platsen. Alltså dels var det en ordlek det här med klimattoppmöte. Alltså vi var ju vid Sveriges högsta berg. Men också topparna då. Topparna från friluftslivet, organiserade friluftslivet. Topparna också från transportbranschen. Och att de här två världarna också träffades var ju unikt i sig. Men som sagt, Kebnekaise är ju ett av de områden i Sverige som liksom klimatförändringarna syns allra tydligast. Och det märks till exempel då på att vintrarna blir kortare och varmare, att trädgränsen flyttas allt högre upp. Så det är väldigt tydligt, och just med Sveriges högsta punkt också, att den har skiftat. att det nu är Nordtoppen som är liksom sten hela vägen upp, som är officiellt högsta topp. Så att det är en väldigt symboliskt viktig plats. Men som ni nämnde också så var det just klimatsmart resande som vi hade valt som tema för det här klimattoppmötet, just för att utsläppen från resande är så viktiga och stora och viktiga då att få ner. Och då var det ju viktigt att vi träffades inte bara det organiserade friluftslivet och generalsekreterare från de olika organisationerna, utan också tillsammans med transportbranschen på olika sätt. Och både forskare, näringsliv, Trafikverket, Naturvårdsverket och så vidare. Så det var liksom en litet unikt sammankomst för oss.
Det låter ju väldigt häftigt. Det är kanske en banal fråga, men varför tycker ni att det här är viktigt?
Nej, men som ni inledde också, som sagt, utsläppen från resandet är ju de största utsläppen som vi står för. Och vi vill ju se om vårt eget hus. Vi vill ju få ner våra egna utsläpp från SDF då, såklart. Vi har ju sett att när vi inkluderar även utsläppen från resande i vår klimatkartläggning, har vi sett väldigt tydligt att det är de utsläppen som är störst. Men det är ju också ett faktum för friluftslivet är stort, och det är ett faktum liksom i samhället är stort att just transportutsläppen är väldigt stora och måste komma ner för att vi ska nå både nationella och liksom mer enskilda organisatoriska klimatmål.
Och varför, jag tänkte också så här, varför är det viktigt för er att arbeta med klimatfrågan? Vad beror det på att ni vill göra det?
Ja, men det är viktigt, för det är liksom en kärnfråga för SDF, och som är väldigt tydlig också från vår riksstämma, att vi ska jobba med ett hållbart friluftsliv och hållbar turism, och då är ju klimatfrågan väldigt högt på agendan såklart. Och vi vill ju också gå i bräschen för det här och få med oss både friluftslivet i stort, men också andra aktörer. Som sagt, vi bjöd ju in liksom från myndigheter, från näringsliv och så vidare till det här toppmötet.
När ni gjorde den här inbjudan då, hur såg responsen ut?
Nej, men det var stort intresse. Det var ju också första gången vi ordnade ett sånt här möte. Och det var liksom, det var en lång resa, så det var klart det var lite nervöst att få de här höjderna på plats så många dagar under september månad när många har mycket att göra. En lång resa dit, men vi såg ju till att göra tågresan och också vandringen upp till Kebnekaise fjällstation som en del av konferensen. Just för att man skulle känna att man verkligen nyttjade tiden på ett bra sätt. Men det var ju lite nervöst att liksom, hur skulle deltagandet se ut? Men vi fick ju väldigt bra deltagande, och det var ju väldigt glada för. För det var ju liksom en förutsättning för att det skulle bli ett bra möte, var ju just att vi fick rätt personer på plats.
Jag tänker Hugo, du är ju en av dem som var där. Hur ser cykelfrämjandet på den här sammankomsten och de här frågorna, det som Sara pratade om här?
Ja, men först och främst så jättekul att vara med här, och det här var ju ett jättebra initiativ som vi tycker är liksom fantastiskt att STF tar tag i och bjuder in till den här konferensen och sen det fortsatta arbetet. Som sagt, konferensen var ju ett symboliskt och viktigt startskott, men det är ju arbetet efteråt och det vi gör tillsammans och att vi liksom kommer samman och hjälps åt som är det viktiga. Men stor eloge till STF som drog ihop och startade upp det här nätverket. Liksom.
Du får en beröm här, Sara. Det är väl skönt att kunna ta åt sig det. Jag tänker, det blev ju ett protokoll. Det liksom blev ju ett fysiskt dokument som vi har sett en bild på när ni står en rad organisationer där som har skrivit på. Hur såg liksom arbetet ut? För jag tänker att protokollet blev kanske inte klart där på toppen av Kebnekaise, utan ni jobbade kanske innan också. Hur såg den processen ut?
Precis. Precis. Det var ju signeringen som skedde vid Kebnekaise-massivet, men inte själva förhandlandet. Jag har ju liksom en bakgrund också inom klimatförhandlingarna, så för mig kändes det också extra kul att kunna ta med mig den erfarenheten in i det här arbetet. Men som sagt, det blev ju som en förhandling kan man säga av det här protokollet inför toppmötet, där vi bjöd in de stora organisationerna också att tycka till. Vi vill ju inte heller liksom komma ovanifrån och säga det här har vi tagit fram från SDF och nu får ni skriva under eller inte. Utan det här var ju också någonting där vi ville inkludera de andra organisationerna i det här arbetet, just för att kunna tycka till och formulera det tillsammans, även om vi tog fram liksom stommen.
Du har också sagt att det var väldigt viktigt att samla aktörer och att just friluftslivet självt gör det här. Varför är det en styrka?
Nej, men jag tror att det är viktigt att vi själva också, dels att vi samlar oss och ser styrkan i att vara många, att vi kan få mycket mer gjort tillsammans än som enskilda organisationer. Och en punkt i protokollet, och som det här som Hugo nämnde kring nätverket, det är en viktig del av protokollet, just att vi också bildade ett nätverk på plats. Det var liksom startskottet, var klimattoppmötet och signeringen av Kebnekaise-protokollet. Just för att fortsätta det här arbetet. För dels hade vi toppmötet och där skulle vi liksom sprida kunskap, träffas, skapa nya nätverk och så vidare. Sen var det ju signeringen av protokollet där det står vad organisationerna som skriver under då ska göra. Men sen var det ju också det här nätverket som är just att vi ska ju inte ha någon slags name and shame. Det är liksom inte syftet med protokollet, utan syftet är ju att vi ska dela erfarenheter, dela kunskaper. Vi har kommit lite olika långt, vi har lite olika erfarenheter, men vi delar ju också många utmaningar. Så att både i påverkansarbetet och liksom i de praktiska frågorna kring åtgärder eller kring att göra en klimatkartläggning, så har vi mycket att lära av varandra och mycket att vinna på att dela erfarenheter med varandra.
Vad tänker du, Hugo? Varför är det bra att ingå i ett sånt här nätverk? Cykelfrämjandet är väl inte den största organisationen bland de som undertecknade det här protokollet?
Nej, precis, så är det. Vi är snarare en av de minsta kanske. Men vi är ju en organisation som har i vårt liksom hela existensidé att jobba med de här frågorna. Så för oss var det utifrån det perspektivet väldigt lätt, både inför och när det kom till beslut om att skriva på eller inte, så var det väldigt enkel sak att fatta beslut om. Men det är ju såklart, som Sara säger, det är ju viktigt. Vi är ju, alltså, inom friluftslivet så vet vi dels att väldigt många människor gör flera olika aktiviteter. Även om man är med i STF till exempel, så är det också personer som kanske cyklar. Är man med man är kanotist, så kanske man är fjällvandrar andra veckan och så vidare. Så vi vet att det här är liksom en grupp av den svenska befolkningen som rör sig mycket mellan de här olika aktiviteterna som våra olika organisationer representerar. Men också, nu kommer jag inte ihåg exakt, Sara, vi räknade ut lite grann hur många vi representerade våra olika organisationer, och det var ju många hundratusen svenskar. Och att det är klart att det blir ju en otrolig styrka när vi blir så många då, och även om vissa av oss organisationer, typ STF och några, är liksom väldigt stora i sig själva också, mycket större än vad Cykelfrämjandet är kanske, så blir vi ändå långt många fler när vi kommer tillsammans. Och som sagt, hela arbetet med att dela erfarenheter med varandra och ha de här satta mötestillfällena där vi kommer i samma rum och delar med oss av olika typer av vart vi ligger i enskilda processer i olika organisationer, men också ett forum där vi kan prata om gemensamma saker, men också politiska saker som dyker upp och trendspana men flera olika saker. Sen är det ju så, flera av våra organisationer ses ju även tidigare i andra forum, och vi samverkar ju på många olika sätt, men just att fokusera kring den här frågan är ju väldigt bra. Det blir liksom en tydligt forum och tydlig väg framåt i just den här specifika frågan liksom.
Jag tänker, samverkan och samarbete, det känns ju fantastiskt att ni har hittat varandra och man hittar likasinnande att jobba tillsammans med. Hur tycker ni liksom stödet är från nationellt håll, EU-håll i de här frågorna?
Ja, alltså vi från STF:s sida, nu kan jag inte prata i hela nätverket för vi har liksom inte hunnit prata ihop oss riktigt ännu, men jag tror att vi delar också många erfarenheter och utmaningar där. Men liksom från STF:s sida, det som vi ser är att det är väldigt mycket som behöver ske på systemnivå. Jag menar, nu har vi pratat om vad vi kan göra inom nätverket, och det är väldigt viktigt för oss att se vad har vi rådighet över, vad kan vi göra, för att annars blir det så frustrerande när man bara ser de här liksom systemförändringarna som behöver ske. Men det behöver ju ske väldigt mycket på systemnivå. Jag menar, det är ju inte enkelt som till exempel tågresenär eller som, ja, men om man vill resa långväga genom Sverige, att det är liksom krångligt att boka biljetter, det är dyrt, det är liksom tåg som inte går i tid, det är förseningar, det är eftersatt på många olika sätt. Så att vi ser ju ett väldigt stort behov också av att kollektivtrafiken behöver anpassas också efter friluftslivets behov. Vi ser ju att fritidsresandet har ökat väldigt kraftigt under senare åren. Men turtätheten under helgerna till exempel har inte ökat i paritet med det. Så att kollektivtrafiken är fortfarande väldigt mycket anpassad efter pendling och efter vardagsresande och inte efter fritidsresande. Så det är ju en sån fråga jag tänker att vi också kan försöka driva i våra påverkansarbete framöver. Så att det är mycket som behöver ske på nationell nivå. Men som sagt, också finns en styrka för oss både liksom på ett mentalt plan men också liksom att vi faktiskt kan identifiera saker vi kan också göra redan nu utan de här systemförändringarna.
Jag tänker också att det är i det här nätverket så är vi alla våra organisationer har ju andra. Det är mycket nätverkande i den här branschen och det är ju alla, vi har väl olika tentakler ute i Europa till stora andra organisationer och sånt där som finns runt om som vi också kan hämta in inspiration ifrån. Så det är också väldigt värdefullt. Men jag tänker en annan viktig sak där som du nämnde med kopplingen till Europa och rest, lite så omvärldsspaning är ju liksom hur framtiden ser ut när det kommer till turism strömmar och sånt där vi allt pekar emot att det kommer bli varmt och outhärdligt i stora delar av södra Europa och att folk kommer leta sig norrut. Och hur förbereder vi oss på det liksom? Och hur kan vi vara en kraft som ser till att den här, ja, men, ta tågen till exempel, det, liksom, se till att pusha att det här är ett arbete som behöver påskyndas på olika sätt och att vi blir liksom en sån, men vi kan komma in med vår kunskap och det vi ser, de trenderna liksom när det kommer till hur folk rör på sig till och återge det till politiken till exempel.
Och jag vill också poängtera, och det står ju också i protokollet, att det handlar ju, nu fokuserar vi mycket på det här med klimatutsläpp och sådär, och det är en jätteviktig fråga. Såklart inom det här arbetet, men också det här med tillgänglighet, för jag menar alla, nu dominerar ju till exempel bilen då väldigt mycket till friluftslivet och alla har ju inte tillgång till bil eller möjlighet av olika anledningar att köra bil, så att det är ju också väldigt viktigt för att liksom öka tillgängligheten till friluftslivet att med turtäthet, med att göra det enklare på olika sätt att resa kollektivt till exempel då.
Jag tänker att, ja, men du nämnde ju lite grann om det här med, alltså, påverkansarbete och så. Nu kanske ni inte har kommit jättelångt på den punkten, men finns det någon sån där fråga som ni har identifierat så tillsammans som ni faktiskt vill börja lyfta mot, ja, mot högre instanser och så, jobba tillsammans med?
Alltså, om jag ska svara först då, så som sagt, vi har haft två möten hittills i det här nätverket, så vi är så pass nystartade. Det första mötet handlar ju mer om att liksom sätta formerna och så för det här nätverket. Och det andra mötet har vi pratat mer om, liksom, om vad står det, skallkraven i protokollet. Vad är det vi ska göra vad gäller klimatkartläggning till exempel och dela kunskap och erfarenheter kring det. Och nästa möte faktiskt som kommer vara senare under vår kommer handla just om påverkan. Så då kommer vi kunna formulera mer vad vill vi som nätverk driva. Sen från SDF har vi ju ett antal frågor som vi är säkra på att det är flera som kommer också vara intresserade av att driva. Men det får vi ju, jag vågar bara inte tala för hela nätverket redan. Men från SDFs sida handlar det ju om det här att göra det enklare och både enklare och billigare att ta sig ut till friluftslivet utan bil. Det handlar om att släppa biljetterna tidigare, enklare biljettköp för turister och att välkomna turister i kollektivtrafiken. Det här som jag var inne på, att det är liksom så som kollektivtrafiken planeras nu, så är det inte utifrån fritidsresande i första hand, utan det är väldigt tydligt fokus på jobb och arbets- och skolpendling och så.
Finns det någon annan sån där hjärtefråga för er, Hugo, på cykelfrämjandets sida?
Ja, nej, men en sån, och det här är ju, som jag nämnde lite tidigare, är ju i vårt huvuduppdrag eller vad man ska säga. Och det är ju en sån sak är ju att idag finns det ju alltid en väldigt bra infrastruktur kopplat till bilen. Vart vi än ska så det går alltid att tanka, det finns parkeringar, laddinfrastruktur byggs ut. Om samma infrastruktur hade funnits för cykel hade vi redan där kommit en ganska bra bit på vägen. Och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med, att så här, se till att infrastruktur för cykel byggs ut och förbättras. Att till exempel mer konkret kopplat till friluftslivet, att man vid entréer till naturreservat eller naturområden ser till att det finns säkra cykelparkeringar till exempel, där man kan vara säker på att cykeln står kvar när man kommer tillbaka. Det går att hyra utrustning på olika ställen och flera sådana här saker. Så att det är ja, absolut att det ligger i linje så.
Om vi pratar lite grann om det här protokollet nu då. Du, Sara, nämnde att det fanns både skallkrav och målkrav. Vad går det? Vad är de här skallkraven som alla de här organisationerna har skrivit under på att nu ska det ske?
Ja, precis. Men skallkraven, det är bland annat att man ska genomföra en övergripande klimatkartläggning av de resor som verksamheten ger upphov till. Och då identifiera de största utsläppen. För det är såklart, det är ju där varje organisation behöver börja jobba. Det är liksom, vad är våra största utsläpp från resande? Och sen ta fram en åtgärdsplan för att minska klimatutsläppen från verksamhetens resor. Och sen att underlätta för mer klimatsmarta resor i verksamheten genom konkreta åtgärder. Så det är liksom de tre skallkraven. Och det är ju de vi också kommer liksom följa upp under varje nätverksmöte och se hur långt har varje organisation kommit. Hur kan vi hjälpa varandra också i det här arbetet? Behöver vi ha något liksom gemensamt projekt för att ta fram de metoder? Och sådana saker var ju en fråga till exempel som vi diskuterade nu senast. Men sen finns det också tre bör-krav. Och det handlar om att sätta upp mål för klimatutsläppen. Just från resande, hur de ska minska. Att följa upp målen och åtgärderna kontinuerligt och att införa ytterligare åtgärder om utsläppsmålen inte nås. Men vi valde att ha liksom både skall och bör-krav för att liksom förtydliga också vad är det man måste börja med. Vad är verkligen absolut viktigast? Men helst ska man ju såklart jobba med alla kraven.
Hur långt har ni kommit, Hugo? Vad har ni börjat sätta tänderna i?
Ja, men vi har väl börjat med att se över våran egen sån resepolicy. Vi är ju en organisation med ett kansli med så, vad är vi nu, 15-20 personer. Och sen så har vi knappt 20 kretsar runt om i landet. Grejen med cykelfrämjandet är ju att, återigen, liksom i vårt DNA handlar det om att transportera sig hållbart. Och även om vi håller på att ska göra, liksom har påbörjat den här kartläggningen, så kommer ju den, vi kommer väl inte ha några jättestora utsläpp så där jämfört med de här andra organisationerna. Också för att jämfört med flera andra så finns det kopplat till exempel så landslag och sånt där, om man tar klättring och orientering och andra liksom. Och något sånt har inte vi. Vi är inte, det är Svenska Cykelförbundet som har tävlingsdelen, så att det har inte vi. Så vi ser väl att den resan kommer vara inte jättetuff för oss kanske, men nog väl så ska det göras, men vi har ju mycket andra arbetssätt och sånt när vi kommer liksom lite längre fram kring hur vi jobbar med påverkansarbete och sånt där, som kan vara väldigt bra att dela med de andra i nätverket.
Jag tänker just när med påverkansarbete och lokaltrafik eller kollektivtrafik, så skulle ju, tänker jag, att ta cykel på tåget kunna vara något sånt som man skulle kunna fylla vagnar med cyklar från södra delarna av Sverige upp till Jämtlandsfjällen där vi håller till. Hur ser möjligheterna för det ut? Har du någon take?
Ja, nej, men det har vi också lyft med SJ och andra. Och det, från 2026 så kommer det ett nytt direktiv från EU att ombyggda tåg och nybyggda tåg måste ha plats. Om det är 6 cyklar per tågsätt eller om det är 4. Hur som helst så försöker vi påverka att det behöver vara fler. För att även om det är 6 så är det liksom, det är ju knappt för en familj liksom. Så att det räcker inte på långa vägar. Men den här idén som liksom lite från förr i tiden, att det vill bara koppla på en vagn till och så som en kärra efter en buss att stoppa in cyklarna där. Så tydligen fick vi lära oss att det funkar inte så längre. Tågen är inte gjorda på det sättet, att det är inte godståg på det sättet, de här persontågen liksom. Så att vi ser väl att det finns en liksom vilja och förståelse att det här behöver ske, men men en realitet att det är svårt dels att bygga om nuvarande tåg, dyrt och sådär. Och att ärlighetens namn så har väl liksom tågtrafiken för de som inte lever under en sten liksom mycket annat att kämpa med också, som man kan gissa rent prioriteringsmässigt inom tågbranschen kanske kommer före liksom. Så att det finns mycket utmaningar, men sen så vi gjorde en enkätundersökning bara här väldigt nyligen kopplat till cykelturism, och där frågade vi, det var över 4000 svarande, och där sa en fråga som var hur man transporterar sig till starten av sin cykelsemester. Då var det ändå 24% av dem som svarade att de lyckades ta tåget. Så att det finns ju samtidigt tågsträckor och tåglinjer som, där man får ta cykel. Det finns på Cykelfrämjandets hemsida en lista över vilka de är och sådär. Så att det finns ju, och det är ju viktigt att lyfta fram de som faktiskt jobbar med det här på ett bra sätt. Samtidigt som man också, medans vi väntar på att det blir bättre hos de stora aktörerna, också se till andra alternativ när det kommer till busstransporter. Lite som jag var inne på också med hyrcyklar. I den här samma enkät så svarade 5% att man hyr cyklar på plats. Det tror jag skulle kunna bli, den siffran skulle nog kunna bli högre om också uthyrarna kanske blev också lite bättre på att säga vilka cyklar de faktiskt hyr ut. Tar man en sån cykelnörd som jag själv, som vet precis vad jag vill ha och behöver, om det då står att det finns en mountainbike att hyra så räcker kanske inte det för mig, utan jag behöver veta lite mer specifikt vad det är för typ av cykel. Kan jag ta med mina egna trampor och kan jag byta ut dem och sånt där? Vilket egentligen inte är jättesvårt för en uthyrare att specificera de sakerna, men som man kanske bara inte har tänkt på eller sånt där. Så att det finns ju andra såna här saker som gör att cykel på tåg, det behöver vi lösa också. Men måste du ta med cykeln då? Kan inte cykeln finnas på plats? Och det gäller ju annan utrustning också när det kommer till friluftslivet. Anledningen till att vi tar bil många gånger är ju för att vi ska konka med oss så jävla mycket grejer. Sådär. Och om grejerna finns på plats så kanske det inte behövs.
Mm. Ja, och våra egna favoritgrejer och lite nördiga saker, det är ju det. Det är ju ett problem som vi borde jobba med själva, kanske.
Ja. Jag måste bara liksom fylla i här att jag älskar ju att cykla. Och jag älskar att åka tåg. Och i somras så provade jag just cykel på tåget. Det gick väldigt bra, måste jag säga. Det var också väldigt, väldigt, en väldigt härlig kombo. Man bara, nej, orkar inte jag cykla. Så bara hoppar man på tåget istället. Och åker till nästa stad. Eller liksom, ja, nu var det dåligt väder här. Ja, men jag åker väl en bit till då. Så cyklar jag lite där borta istället.
Ja, men det är lätt att bli lite så provocerad. Jag var i Schweiz förra året. I Val Poschiavo i södra Schweiz. Och åkte tåg. De hade plats för 90 cyklar i det tåget. Som var ett ganska litet tåg. Så kunde man ta det upp på liksom ett alppass. Och sen cykla nerför. Och då blir man just där provocerad här hemma när man liksom, du kanske får ta med dig en cykel, men om det kommer en barnvagn då kommer du bli avlämnad på nästa hållplats liksom. Så då är det just där, kom igen, det borde ju gå. Mm.
Ja, det är så mycket som borde gå.
Man måste ha mycket tid när man ska hålla på med det där. Var min erfarenhet i alla fall. Men det är ju skönt som vanligt att inte behöva vara stressad, tänker jag. Men det här protokollet, hur många är det som skrev under det där på toppen?
Inklusive STF så är det 8 organisationer som skrev under. Vill ni veta vilka det är också?
Ja, men jag tycker vi drar dem.
Ja, vi drar dem, det tycker jag också. Så förutom STF då så är det Orienteringsförbundet. Det är såklart Cykelfrämjandet som är med oss här idag. Scouterna har vi med oss och Svenska kanotförbundet. Vi har även Naturskyddsföreningen och Svenska fjällklubben. Och sen så skrev Svenskt friluftsliv, som är liksom branschorganisationen för friluftslivet, skrev också under att de stöder protokollet. Och sen i efterhand har även Svenska fjällledarorganisationen undertecknat. Så då är vi 9.
Och hur pågår liksom värvningsarbetet? Försöker ni värva fler organisationer att skriva under?
Nej, vi håller inte på att värva. Alltså, som, det som vi har sagt hittills är liksom att de som skrev under på toppmötet och sen så har även Friluftsfrämjandet och Klätterförbundet tillkommit till det här nätverket, för de var ju också på toppmötet och var liksom är väldigt intresserade av de här frågorna. Så att just nu är vi liksom 10 organisationer, de 8 som skrev under på plats och sen Friluftsfrämjandet och Klätterförbundet som är med i nätverket. Och vi tycker just nu att 10 är väl ganska lagom, just vi är liksom precis nystartade, det är ett helt nytt nätverk, ett helt nytt typ av samarbete. Det är ganska lagom just bara för att hitta mötestid och för att liksom, vi representerar ändå väldigt många medlemmar sammanlagt, så tycker vi att det är ganska lagom. Sen kan det ju bli aktuellt eventuellt framöver att vi bjuder in fler, men det centrala nu är att vi liksom verkligen hinner formera oss, att vi kommer igång med de olika frågorna, de olika temana som vi har beslutat om att diskutera. Som sagt, nästa möte ska vi prata om påverkan, det är en jättestor viktig fråga. Och då är det också viktigt att man egentligen inte är för många för att liksom kunna komma överens också om några frågor vi vill driva gemensamt. Men sen kommer vi säkerligen vilja bjuda in olika typer av experter och så till nätverksträffar och så vidare. Men jag tror att det är en ganska bra liksom kärngrupp som det ser ut nu. Och vi vill ju också jättegärna inspirera andra att göra liknande initiativ liksom i andra branscher. Sådär. Det tror jag vore väldigt bra.
Tror du att det är ett vinnande koncept för andra konstellationer och branscher som du nämner?
Ja, men det tror jag. Men också inspireras av det här. Det är ju andra branscher utöver vår, utöver liksom besöksnäring och friluftslivsbranschen, om man säger så, som också skulle ha stor nytta av bättre kollektivtrafik och mer turtäthet och mer anpassning för fritidsresor. Det är ju många andra branscher som skulle ha nytta av det. Liksom. Så att de också skulle kunna haka på det här och också se över sina scope 3-utsläpp, alltså sina utsläpp från det som deras verksamhet liksom genererar i indirekt, vad det är för typer av utsläpp. För många ser ju mer sina liksom kanske direkta utsläpp från sin verksamhet. Så den typen av resor som också genereras av deras verksamhet, av gäster och så vidare. Det tror jag också vore väldigt bra om fler hakar på.
Känner ni att ni är väldigt så här, in en homogen grupp som tycker ganska lika, eller har ni också försökt att bjuda in? Jag tänker att det finns ju mycket liksom konflikter ändå i friluftslivet och liksom markanspråk på det viset som man ändå, tänker jag, tar när man vill utföra någon aktivitet ute i naturen. Hur ser ni på det? Har ni några sådana intressekonflikter inom gruppen, eller hur jobbar ni med de frågorna?
Ja, nätverket är ju väldigt fokuserat just på det här med resande och klimatsmart resande, så att vi pratar ju inte om andra frågor. Så att just inom de frågorna tycker jag att jag ser, det är klart att vi är olika typer av organisationer, vi brottas ju med lite olika utmaningar. Några är liksom både en idrottsorganisation och en friluftsorganisation, och de kanske har lite mer gemensamt vad gäller vissa frågor. Vi är ju olika, vi är olika stora och så vidare, men i det här arbetet handlar det mycket om att som sagt dela kunskap inspirera varandra, men också hitta påverkansfrågor där vi kan jobba gemensamt, och det tror jag vi kommer kunna hitta en hel del sådana punkter vi vill driva tillsammans.
Hur ser det ut framåt då? Vad händer härnäst? Du pratar om att nästa möte handlar om påverkan. Hur ser ni att arbetet av det här, med det här nätverket fortskrider?
Vill du säga någonting, Hugo?
Som sagt, nästa möte kommer att handla om påverkansarbete. Där vi kommer då, i det här nätverket som sagt är det inte helt personbundet heller. Utan det är ju olika funktioner från våra olika organisationer som kan vara med på de olika mötena. Så att till nästa möte som handlar om påverkansarbete så kommer det kanske inte vara jag till exempel från oss i första hand, utan någon av mina kollegor som jobbar mycket mot politiken och sånt där, för att också dela med oss av både arbetssätt och återigen nätverk som vi har som andra kan bjudas in till, och det kan ju vara allt från liksom lyckade kampanjer till att vi sakta men säkert börjar nå fram till liksom att vi som nätverk kan börja forma och liksom formalisera gemensamma uttalanden och sånt där. Dit har vi inte riktigt kommit än, men det finns ju absolut saker som vi sakta men säkert börjar se som gemensamma mål och gemensamma saker där vi tror att vi skulle kunna göra en viktig skillnad liksom så tillsammans.
Ja, men precis. Nej, men det är ju som sagt, vi har haft 2 möten hittills. Jag ser mycket utvecklingspotential för det här nätverket. Både som sagt på påverkansarbete, vad vi vill driva där. Mötet efter det kommer vi fokusera mer på hur vi får med oss med lokalavdelningar. Och jag menar, nu fokuserar vi i kommunikationsprotokollet mycket på liksom riksorganisationer. Men vi består ju också väldigt stor del av lokalavdelningar och alla deras aktiva. Hur får vi med oss dem i det här arbetet? Det är en jättestor och viktig fråga och väldigt utmanande. Och hela den här frågan kring klimatsmart resande är ju väldigt utmanande och svår i och med att vi behöver se också de här stora systemförändringarna. Så att det är ju verkligen en fråga vi behöver jobba med långsiktigt. Det kan ju också bli aktuellt att vi söker samarbetsprojekt, alltså medel till olika typer av samarbetsprojekt. Vi pratade senast om någon form av verktygslåda, att ta fram en gemensam verktygslåda. Både vad gäller incitament och vad gäller metodik för klimatutsläppskartläggning och sådana saker. Så att, ja, jag ser stora potentialer och också det här med att bjuda in, även om vi liksom är ett nätverk med en begränsat antal organisationer och inte kanske ser att vi kan växa jättemycket och fortfarande behålla liksom ett bra arbetssätt, så kan vi ändå bjuda in experter och olika politiker eller vad det nu kan vara som kan vara intressanta att liksom föra en dialog med. Så det ser jag som en spännande utveckling framöver.
Jätteintressant. Jag tänker så här att om ni tittar bara hos er själva, om ni vill göra någon reklam, vad gör ni framöver som kan vara intressant liksom för våra lyssnare också ta del av? Om vi börjar med dig, Hugo.
Ja, nej, men vi jobbar nu och kanske framförallt utifrån som jag själv driver, så jobbar vi mycket med cykelturism och jobbar nu bland annat med ett projekt som handlar om att utveckla cykelleder runt Östersjön, så med våra olika grannländer, för att också möjliggöra cykelturism mellan olika länder. Och där mycket handlar om att just få kommuner och den typen av aktörer att lära sig mer om hur man jobbar med att utveckla cykelleder till exempel. Men vi jobbar också där mycket också med aktörer längs olika cykelleder. Till exempel så STF som har massa olika boenden och sånt där. Hur kan de bli ännu bättre på att välkomna cyklister och se till att, ja, men som sagt, vad är det cyklisterna behöver? Och i den här enkäten som jag nämnde så svarar ju liksom över 70% att det är just säkra cykelparkeringar som är det allra viktigaste, så det är väldigt viktigt. Sen så jobbar vi också väldigt mycket med allemansrätten och gjorde nu ett arbete förra året om att cykla i fjällen till exempel. Så att det här är ju också en sak som kanske inte direkt har med själva resandet att göra, men med hållbarhet överlag. Att hur, när vi nu får massa människor, hur de än reser till olika ställen, hur får vi dem att vara där och vistas på ett hållbart sätt? Och då är ju liksom allemansrätten kärnan i det. Och den behöver vi kanske också bli på många sätt bli bättre på att kommunicera. Om vi kommer fler och fler människor från andra länder, också se till att den översätts och blir förståelig även för andra människor, vilket kan vara en utmaning. Men annars jobbar jag i Cykelfrämjandet väldigt mycket med, vi har ett projekt som heter Cykelvänlig arbetsplats till exempel, där vi hjälper olika, alla möjliga arbetsplatser med olika steg och konkreta saker de kan göra för att bli mer cykelvänliga. Och det är ju någonting som vi gör hela tiden. Så det, ja, nej, men gå med i Cykelfrämjandet, det är bra. Om fler gör det så kommer, men också så här, skämt åsido, men cykling är ju, och transport överlag som är väldigt kopplat till det här, är ju en vanlig sak. Alltså om man börjar cykla till jobbet, jag hörde någon sån siffra att det tar 21 dagar att få in en ny, att det blir som en rutin eller en vana. Får man fler att börja cykla också i vardagen, så tror jag att fler kommer börja använda cykeln också för att cykla till friluftsaktiviteten. Så att det, liksom, det hänger ihop det här. Just cyklingen är till viss del en lösning på många av de här frågorna. Sen behöver vi fundera, många av de här organisationerna, vart vi förlägger olika verksamheter. Så det är ju också en sån där sak som flera av organisationerna funderar kring. Att så här, måste vi vara så långt bort eller kan vi, går det lika bra att vara i närmare skog och göra den här verksamheten så att folk kan cykla? Kan vi förlägga verksamheten närmare dit där människor bor? Men det är ju en ännu liksom, kanske större och en annan så systematiskt arbete som görs på olika håll. Så det händer väldigt mycket, vilket är intressant.
Det är verkligen. Det jag tycker händer mycket. Och jag blir väldigt, väldigt sugen på att cykla. Ja. Vad ska jag säga?
Det där är ju också en jättespännande fråga. Jag bor själv nära Åre och där är ju cyklingen ständigt het. Och man tar ju gärna sin cykel på bilen och kör ganska många mil för att få cykla även i Åre, fastän man kan cykla precis bara rakt utanför dörren. Så det är ju som ett typexempel.
Mm. Verkligen. Men hos er då, Sara på STF?
Ja, men det händer en hel del hos oss också. Om man tänker mer på liksom kring åtgärder och så, vår också del i uppfyllandet av Kebnekaise-protokollet, och jobbar vi en hel del med att rulla ut ett antal åtgärder just nu för att förmå folk och hoppas att folk fortfarande orkar trots tågstrul och så vidare resa mer klimatsmart. För vi vet också att väldigt stor andel av våra medlemmar vill resa klimatsmart. Så motivationen finns. Så vi tror att med liksom en lite extra push så hoppas vi att ännu fler kommer hoppa på. Och idag faktiskt så skickar vi ut koder till alla våra medlemmar om att gå med i skjutsgruppen. Att man kan aktivera ett konto på en samåkningsplattform som heter Skjutsgruppen. För vi vet ju också att trots att vi jobbar för liksom bättre kollektivtrafik och tågmöjligheter och så är det ju också många boenden som det är ganska krångligt att ta sig till med tåg och buss, eller turtätheten inte som vi hade skulle vilja. Och då är ju bilen ändå det bästa alternativet. Men då vill vi ju att folk ska samåka mer. Vi vet att det sitter mindre än färre än två personer per bil till våra boenden i snitt idag. Så att det finns ju onekligen plats i bilarna. Och just skjutsgruppen jobbar just tillsammans med det organiserade friluftslivet. För att man tänker att just tilliten inom de här organisationerna är större än bland folk i allmänhet. Man har större benägenhet att hoppa in i en bil tillsammans med en annan STF-are eller person från Naturskyddsföreningen eller Friluftsfrämjandet. Så att idag skickas de här koderna ut till alla våra medlemmar. Vi har redan sett att en hel del resor har lagts upp. Alltså både folk som önskar hitta liksom en ledig bil och de som har platser över till olika ställen i Sverige. Så det är jättespännande att se hur det utvecklas. Sen jobbar vi mycket med information, för det är också en sån sak som vi har märkt i våra enkäter, att gäster och friluftsutövare har svarat att det behövs bättre information om hur man reser liksom kollektivt runt om i Sverige. Både vad gäller hur man bokar biljetter och vad det finns för liksom kollektivtrafikmöjligheter och så till enskilda platser och boenden. Så det jobbar vi en hel del med. Och sen även rabattsamarbeten så att vi kan få liksom ännu bättre rabatter på tåg- och bussresor också om man är STF-medlem. Så det är några av de grejerna vi kommer testa här och se och följa upp också. Och se liksom vilken effekt det ger och är det några incitament vi behöver liksom skruva på. Är det någonting annat vi behöver genomföra? Just titta på så här, vad har vi rådighet över? Vad kan i alla fall vi som organisation göra och förhoppningsvis också inspirera andra att göra?
Det här ska bli väldigt spännande att följa framöver, känner jag.
Ja, verkligen. Vi får se till att liksom hålla ögonen på er och säga, gör ni det ni har sagt att ni ska göra? Nej.
Ja. Det blir vår roll.
Ja, exakt.
Ja, men det är bra att ha lite blåslampa.
Ja, precis.
Jag kom på två bra andra som var med, som vi träffade på konferensen på Kebnekaise, som jag tycker vore dumt att inte nämna. Dels är det ju Fritidsbanken som gör ett jätteviktigt och fint arbete. Just det som vi pratade om tidigare med att man kanske inte behöver konka med sig alla prylarna utan de kan finnas på plats. Så det är ju väldigt bra att känna till. Men sen också ett intressant initiativ från Länsstyrelsen i Västernorrland som också kopplat till kollektivtrafiken där har fått dem att döpa om vissa hållplatser till som ligger i precis i anslutning till olika vandringsleder till exempel. Och just det här som Sara var inne på, den här kommunikationen. Hur många gånger finns det kanske bra transporter och sånt där, bara det att kommunikationen når inte hela vägen fram och är man lite osäker, men då blir bilen det lättaste sättet. Men där fick man kollektivtrafiken att döpa om en del hållplatser till namnet på en specifik vandringsled. Och se till också att vid busshållplatsen så finns det, är första pilen, så här börjar leden. Det är ett fantastiskt exempel och någonting som man redan nu på olika håll runt om i landet kan ta efter och börja med på en gång, så att säga.
Ja, det är busenkelt dessutom.
Fasen, vilket bra grej tycker jag. Det får vi försöka påverka vår egen kollektivtrafik här, tror jag, egentligen också att göra.
Verkligen.
Alltså det känns ju som att man kan prata om det här hur länge som helst, alla fantastiska grejer ni gör, men jag tänker att vi ska släppa er här nu, så får vi liksom fortsätta hålla ögonen på er längre fram. Mm. Så tack så otroligt mycket att ni var med i podden och berättade om det här protokollet och vad ni gör för någonting.
Mm, tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Vi då, Fredrik, kan vi säga någonting om vad som dyker upp i framtiden här i podden?
Ja, men absolut. Vi har ju våran flygande reporter, Elisabeth Wixell, är ju ute. Hon har ju kollat lite grann om hållbara lastbilstransporter. Hon har ju varit iväg och spelat in en intervju med Scanias hållbarhetschef Katarina Kvist.
Ja, precis. Och mer kommer ju från Elisabeth. Hon är ju effektiv, kan man säga.
Exakt. Ja, exakt. Jag tänker att det bästa sättet att hålla koll på vad vi håller på med och vad vi har i närtid, det är ju att gå in på våran kalender som vi har på hemsidan. Och det är ju www.regionjh.se/energikontoret. Och därifrån kan man klicka sig vidare till den här kalendern som du har varit med och gjort.
Exakt, och där tipsar vi ju både om våra egna grejer som är på gång och om andras. Och så måste vi bara berätta att vi och Biofuel Region jobbar ju som tusan under förra året med en tillgänglighetsguide för laddplatser. Och
nu ser det ju ut som att vi har tagit ett steg till. Och jag ska säga att det var inte bara förra året, vi har jobbat med det här många år nu.
Ja,
och nu verkar arbetet ha startat för att ta fram faktiskt en standardisering för det här. Alltså en officiell standard för en tillgänglig laddplats. Och det är fantastiskt. Det är väl inte värt att fira kanske än, men när den är på plats, så jävlar.
Ja. Då. Ja, då blir det fir.
Ja, nej, men så det är superkul. Men jag tänker att om man har frågor eller funderingar till oss på podden eller till oss på energikontoret, då är det ju enklast att skicka ett mejl till energikontoret@regionjh.se.
Precis, och det här avsnittet finansierades av EU:s regionalfond och Region Jämtland här i Dalen. Pju, ska vi säga så?
Ja.
Tack.
Hej då.